Har du upplevt att Gud har talat till dig personligen någon gång? Om vi vill kalla oss Guds tjänare, så måste det ju vara väldigt viktigt att vi också kan höra hans röst, så att vi vet vad han vill. Och i dagens text så möter vi Hannas son Samuel. En ung man är han nu. Ja, en tonåring förstås bara. Men han håller just på att lära sig att känna igen Herrens röst. Och hela livet skulle han hålla på att lyssna till Gud. Det var grunden för hela hans verksamhet som profet och domare i Israel. Det handlar om Samuel, vars namn betyder hörd av Gud. Hanna hade ju fått honom som ett resultat av att Gud hade hört hennes bön, hennes tysta bön. Samuel var ett levande bevis på att Gud hör bön, och varje gång man kallade på honom Samuel, så påmindes man om Gud hör bön. Han är ett bönesvar, denne pojk. Men nu gäller det frågan i den andra riktningen liksom. Om Gud blir hörd utav oss. Människan är hörd av Gud, men är Gud hörd av människan? Gud hör dig och mig när vi talar till Gud. Men hör du och jag Gud när han talar till oss? Enligt första Samuelsbokens tredje kapitel och första vers så sammanfattas det som var kännetecknande för Samuels tid. Det står att Herrens ord var sällsynt på den tiden. Profetsyner var inte vanliga. Det var en tyst tid. Det var få människor som hörde Gud tala, som hörde Guds röst. Inte därför att Gud inte ville tala, men därför att det var så få som var inställda på att höra Guds röst. Det var så få som ville lyssna på Gud i syfte att lyda honom. Därför var det tyst i Israel. Samuel hade fötts i domartidens avslutningsskede på 1100-talet före Kristus. Det var en tid då det står att var och en gjorde vad honom behagade. Ingen eller ytterst få var ens intresserade av att lyssna till Guds röst och lyda Gud. Och det står i ett ordspråk i Bibeln att där profetia saknas, där blir folket tygellöst. Ett folk behöver Guds ord. Och det är verkligen sant om Samuels tid detta, att folket blev tygellöst som ett resultat av att det var tyst ifrån himlen. Och det tragiska var att avfallet i Israel var mest påtagligt bland själva prästerskapet, bland dem som skulle vara folkets andliga ledare. Och därifrån så genomsyrade avfallet hela folket. Något liknande var också för handen på Hosea tid. Och profeten får träda upp och säga, enligt Herren så säger han så här: dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå någon annan som man bör gå till rätta med prästen. Avfallet hade börjat på en teologisk nivå med prästerskapet, och så hade det genomsyrat hela folket. Det var en sån tid som Samuel föddes i, då Eli var överste präst. Han var visserligen en from man, men kom till hög ålder, varför hans söner Hofni och Pinehas var satta till att sköta systrarna utanför tabernaklet och i tabernaklet, som nu stod uppställt i Silo, så där 1,5 mil norr om Jerusalem. Eller lite längre förresten, men inte långt. Det var långt innan templet hade byggts förstås, som Josua hade dragit in i landet, som vi vet, på 1400-talet före Kristus. Och då hade man ställt tabernaklet i Silo, och det var nu den viktigaste platsen för Israels tillbedjan innan templet blev byggt. Men Elis söner som gjorde tjänst där, de missbrukade sin tjänst. De missbrukade sitt ämbete. De drog ner det i smutsen. Och Eli själv visar en beklagansvärd efterlåtenhet mot sina söner. När Gud nu skulle tala rakt in i den här mörka tiden, så måste han gå förbi hela det etablerade prästerskapet. Och han vänder sig till en tonåring och använder honom istället. Elis söner höll på att dra Guds ofrånkomliga dom över sig och över hela sin släkt. I Samuelsbokens andra kapitel så har vi deras ondska beskriven, och vi såg lite på den redan förra gången. I vers 12 så sägs Elis söner vara onda, värdelösa män. Och så står det: de ville inte veta av Herren. Honom som de egentligen var satta att tjäna, honom ville de inte veta av. De hade alltså ingen personlig kunskap om Gud. De kände till Gud, men de kände inte Gud. Och det är tragiskt. Att bara känna till om Gud, men inte känna Gud. De hade heller ingen önskan att lära känna Gud. Istället så visade de honom förakt och struntade blankt i vad han hade sagt om vad som var föreskrivet i Mose lag vad gällde prästerskapets uppgifter och ansvar och tjänst. När till exempel en människa ur Israel kom för att bära fram sitt slaktoffer, sitt lovoffer, sitt tackoffer till Herren genom att överlåta ett djur som ett offer, så hände det att Elis söners tjänare kom för att roffa åt sig de bästa köttstyckena. Fastän det i Mose lag var föreskrivet att prästen, efter det att man hade offrat djuret, prästen skulle få bringan och det högra låret. Men om inte Elis söner fick som de ville, så hotade de med våld. Redan innan man hade framburit djuret som ett offer, så kom de för att roffa åt sig köttstyckena av djuret. Och om man tvekade, det är för att man var rädd att gå emot Guds ord, så hotade Elis söner med våld. Och de tog alltså ifrån Gud det som var egentligen ämnat att ges till Gud. Det roffade de åt sig själva och rövade så från Herren. Och visade på det sättet ingen respekt för Gud, ingen respekt för tabernaklet, ingen respekt för offren. Och de förlorade märkligt nog därmed också folkets respekt. Deras uppförande var anstötligt till och med i en tid av andligt avfall. Det säger oss något om hur grovt deras avfall var. Det fanns nämligen offrare som ifrågasatte det riktiga i att Elis söner betedde sig på det här sättet. Det står så i vers 16 att man försökte nog i alla fall förhindra dem. Och det antyder att det ibland folket fanns de som hade högre respekt för Guds ord än prästerna själva hade. Och tyvärr så har det förhållandet upprepat sig många gånger i historien. Till och med i vår tid, eller även i vår tid, finns det präster och teologer som i sin förmenta kunskap förnekar grundläggande bibliska sanningar, men som Guds folk, fotfolket, ute i församlingarna ändå i allmänhet fortsätter att hålla fast vid. Men det finns en villfarelsens ande som alltid är verksam och som gärna tar vägen via predikstolen. Men där respekten och kärleken till Gud inte längre finns kvar, där försvinner märkligt nog också grunden för moral. Allt blir plötsligt tillåtet. Man gör som man vill. Och vi läser i vers 22 nu om Elis söner, att de låg hos de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. De bedrev alltså otukt med dessa kvinnor och begick dessutom äktenskapsbrott, därför att vi vet att åtminstone Pinehas, en av Elis söner, var gift. Hans hustru väntade barn, och så betedde han sig på det här sättet. Alltså, ett moraliskt förfall börjar alltid på en teologisk nivå. Det börjar med att man ifrågasätter Guds ord, och när man har gjort det så är dörren öppnad för att leva lite grann som man själv vill. Och man känner sig inte bunden vid de gamla sanningarna längre. Det var naturligtvis väldigt smärtsamt för Eli det här. Att på sin ålderdom tvingas konstatera att hans egna barn försyndade sig på ett så grovt sätt. Men Eli är också medansvarig. Han visar sig nu allt för efterlåten. Och det kanske är så att detta är typiskt för en gammal man. Och en gammal mans svaghet. Att ha liksom en överslätande attityd gentemot sina egna barn och deras misstag. Och hans försök att varna pojkarna och tillrättavisa dem är väldigt lama. Och de kom tydligen alldeles för sent, de här försöken. Som vi läser om i vers 22, i vers 23. Han säger, varför gör ni så här? Allt det onda som jag hör av folket att man talar om er, det är inte bra. Det här är inte bra, pojkar. Så här får ni inte göra, mina söner. Det rykte jag hör vara gängse bland Herrens folk är inte gott. Och så säger han att om en människa försyndar sig mot en annan människa så kan ju Gud medla för henne. Men om en människa försyndar sig mot Herren som ni har gjort, vem ska då medla? Men dessa lama försök att liksom mildra pojkarnas försyndelser var alldeles för tafatta. Egentligen borde han ha förhindrat deras fortsatta verksamhet genom att avsätta dem. Men nu visar han prov på att han faktiskt älskar sina söner mer än Gud i det här fallet. Han tycks vara mer mån om sina söners tjänst och deras karriär än om Guds ära. Är det möjligen en frestelse för föräldrar det där? Sönerna lyssnade heller inte på Elis ord, trots att han hade betonat att deras synd var riktad inte mot människor utan mot Gud. De hade redan dragit tydligen en Guds förhärdande dom över sina liv. Deras hjärtan var redan förhärdade, liksom faraos hjärta en gång. De lyssnade inte, det berörde dem inte. I kontrast till Elis söner så står det nu i vers 26 att gossen Samuel, han växte till i ålder och välbehag både för Herren och för människor. Folk som besökte tabernaklet och såg hur arbetet gick till där inne på förgården, de la märke till den här lille pojken som så ivrigt sprang där och tjänade Eli. Och man anade kanske att det var något visst med den här pojken. Och man kunde inte undgå att tycka om honom. Man kanske också kände till hans bakgrund. Att han hade haft en bedjande mor, ja fortfarande en bedjande mor. Men som redan när gossen var liten hade kommit och överlämnat honom till tjänst här vid tabernaklet. För en livslång nasirgärning som vi talade om förra gången. Och även om Herrens ord var sällsynt den här tiden, så fanns det dock några få till vilka Herren kunde göra sig hörd, som hörde Guds röst. Och så händer det en dag, läser vi vers 27 nu, att plötsligt så uppenbarar sig en sådan människa vid Silo. En gudsman kommer till Silo med ett ord ifrån Gud. Han presenterar sig inte en gång. Han bara visar sig angelägen om att frambära ett budskap ifrån Gud till Eli. Så här har det alltid varit med Herrens sanna budbärare. De har alltid förstått att budskapet är viktigare än budbärarens person. Personligen tror jag nog också att vi ska aldrig förhasta oss med att säga, Herren har talat till mig. Herren har sagt till mig. Alltså med betoningen på mig. Betoningen får aldrig ligga på mottagaren av budskapet. Då kan det låta lite exklusivt. Liksom att Herren har talat till mig, så nu är det bäst att ni andra lyssnar. Var försiktig när du hör sån självpåtagen auktoritet. Bibelns profeter framhöll aldrig sig själva. De träder gärna i bakgrunden för att liksom lyfta fram budskapet. Och de hävdade aldrig att det skulle vara någonting unikt i det att Gud hade valt att tala till just dem. Faktum är att de ofta upplevde det som en börda att vara bärare av ett budskap ifrån Gud. Det var ingenting som de glorifierade sig i eller använde för att framhäva sig själva. De var ytterst ödmjuka inför sin uppgift. Och här kommer nu en okänd man, en anonym profet, en gudsman. Han bara trädde fram till den gamle Eli som sitter där utanför tabernaklet i Silo, och så säger han: så säger Herren. Och hans ansikte är allvarligt, för budskapet är så allvarligt. Och så följer en ganska lång utsaga, vers 27 och framåt, där Herren först går till rätta, går tillbaka i historien och påminner Eli om de stora förmånerna som har blivit givna Levi barn, Arons släkt, i det att denna släkt blev uttagen att å folkets vägnar få tjäna Gud. Det var stora förmåner och privilegier som blev givna Arons släkt, att de skulle få tjäna inför Herrens ansikte ständigt. Vilken underbar uppgift, vilken heder. Det var en hög kallelse, det var en stor heder som hade bevisats dem. Och Gud hade också sörjt för alla deras lekamliga behov genom lagstiftningen. Och i ljuset av detta säger nu profeten i vers 29: i ljuset av detta förtroende som Gud bevisat den här släkten, av vilken Eli alltså är en avkomling, så ter sig Elis söners uppträdande och attityd mycket allvarligare och deras brott så mycket större. Varför förtrampar ni då de slaktoffer och spisoffer som jag har bjudit i min boning? Varför sparkar ni på de heliga offren? Och hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er med det bästa av var offergåva som mitt folk Israel bär fram? Gud är allvarligt sorgsen. Eli anklagas för att ha tolererat sina söners missbruk av prästämbetet, men nu har de förverkat sin rätt att vara präster. Eli borde ha avsatt dem. Den som ärar mig vill jag ära, säger Herren, men den som föraktar mig ska komma på skam. Och så uttalas allvarliga domsord över Elis släkt. Det går nämligen inte att leva hur man vill och strunta i Gud och tro att livet bara ska gå sin raka gilla gång i all oändlighet. Eli borde ha avsatt sina söner som präster. Nu måste Gud träda in och avsätta dem själv. Elis avkomlingar skulle komma i ringaktning, säger profeten, och dö i förtid. Och de skulle nödgas se Guds egen boning komma i nöd. Tabernaklet skulle mycket snart komma att tas till fånga av filisterna. Det skulle bli en svår tid för Israel. Tecknet på att denna profetia verkligen är sann, avslutar profeten, är att Hofni och Pinihas, dina söner, båda ska dö på en och samma dag. Men det ska inte innebära att prästenbetet blir gjort om intet. Vers 35: jag ska låta en präst uppstå åt mig som blir beståndande, en som gör efter vad i mitt hjärta och min själ är. Fint uttryckt, va? Åt honom ska jag bygga ett hus som blir beståndande, och han ska göra tjänst inför min smorde, inför min konung. Ja, inför Messias. Beständigt. Det ligger kanske en profetia som sträcker sig ganska långt i det här. Men den närmaste uppfyllelsen får den i det att Elis släkt blir fråntagen överste prästämbetet, och det överförs till en annan släkt som kommer av en annan av Arons söner. Det sker på Davids tid. Sadok blir överste präst. De präster som möjligen skulle kunna komma att finnas kvar av Elis hus, står det nu i vers 36 till sist i den här profetian, de skulle nödgas tigga och be om att få, om också den ringaste sysslan vid helgedomen, för att åtminstone kunna klara sin försörjning. Men med de här tragiska orden så lämnar gudsmannen Eli och beger sig bort ifrån Silo igen. Hans uppdrag var fullbordat. Och det var naturligtvis en oerhört sorg och en smärta för Eli att höra de här orden. Men innan Eli själv ändå dör så småningom, så låter Gud honom i alla fall se att det finns hopp för Israel. Gud visar honom att Gud har en plan, trots att hans söner har förfelat sin tjänst och sin uppgift. Gud har en plan, och det handlar om en liten tonåring. Och den där lilla knatten som Hanna hade kommit med för ett antal år sedan, han fortsatte att bara förundra Eli mer och mer, trots att det var över 80 år emellan dem i åldersskillnad. Så höll den här lille pojken sig troget till överste prästen Eli och var så ivrig att bistå honom i sysslorna. Det uppstod en fin vänskap mellan den gamle mannen och den unge pojken. Och nu skulle Eli få se hur Gud mitt i detta andliga mörker som rådde i Israel, Eli skulle få se att Gud kallar ut åt sig en profet. Och betecknande nog, när vi nu kommer in i kapitel 3, så kom detta att ske under nattens timmar, medan det dock började lida mot morgonen. För det står i vers 3, innan än i Guds lampa hade slocknat. Ja, det betyder alltså att den brinnande ljusstaken, den sjuarmade ljusstaken som fanns där inne i det heliga rummet, den som man fyllde på olja i varje kväll vid aftonoffret och tände för att den skulle brinna under nattens mörka timmar. Och den brann där så länge oljan räckte, men det hände att den slocknade fram på morgonkvisten. Men det faktum att den nu står att den fortfarande brann betyder alltså att det ännu var natt. Ljusstaken fanns där, och den var en påminnelse till Israel om deras kallelse att vara ett rike av präster, ett ljus för folken. Men liksom ljusstaken nu höll på att slockna, den var svag i sitt sken, så var det också med Israels vittnesbörd. Det var mycket svagt och mörkret höll på att ta över handen. Men då i nattens mörka timmar börjar Gud tända ett ljus, så det handlar om en liten tonårspojke. Eli och Samuel låg och sov, troligen i några av de celler som var uppförda där på tabernaklets förgårdar för prästerna som gjorde tjänst. Eli låg på sin plats och Samuel på sin plats. Och det står i vers 2 att Elis ögon var svårt angripna av starr. De hade blivit skumma så att han inte kunde se. Och det kanske är givet som en förklaring till varför Samuel reagerar som han gör nu när saker och ting börjar hända. Han står genast upp gång på gång för att betjäna Eli. Han var van att springa ärenden åt Eli, den blinde överste prästen. Han var Elis springpojke, om du så vill. Och hans trohet i den sysslan hade gjort honom tjänlig för Guds syften. Nu skulle han få förtroende att gå ännu viktigare ärenden. Nu skulle han bli Guds springpojke. Du ser, för den som vill tjäna Gud är det väldigt bra att träna sig i att gå ärenden. Att lyda sina föräldrar till exempel. Överhuvudtaget springa ärenden och träna sig i lydnad. Hade en av mina lärare vid seminariet fått som han velat, så skulle vi alla ha tvingats jobba som servitörer och upppassare på en restaurang några månader. Det skulle ha ingått i kursplanen. För han menade, om ni ska bli Herrens tjänare så måste ni förfinas er tjänarattityd och tränas i att vara tjänare. Hur är det med din och min tjänstvillighet egentligen? Men innan Samuel kunde bli ett instrument för Guds ord, så måste han själv lära sig känna igen Herrens röst. Ja, han måste lära sig känna Herren. För även om Samuel tjänat Eli i Herrens hus, så hade han ännu inte lärt känna Herren på ett sådär personligt sätt. Det räcker nämligen inte med att växa upp i Herrens hus eller i en kristen församling. Det räcker inte ens med att ha föräldrar som själva är väldigt gudfruktiga och bedjande. Man måste själv få ett personligt möte med Gud. Mötet mellan Gud och Samuel sker helt på Guds initiativ. Samuel ligger ju till och med och sover. Men det är då som Gud börjar tala. Och han gör det på ett mycket personligt sätt. Han börjar med att ropa Samuels namn. Samuel! Samuel! Och så väntar han på reaktion. Inifrån det allra heligaste, där arken stod och där Gud tronade i sin helighet, därifrån kom rösten. Samuel! Samuel! Och det var tillräckligt starkt, den här rösten, för att Samuel genast skulle vakna upp och svara: här är jag! Och hans beredvillighet att stå till tjänst visar sig i hans nästa reaktion, vers 5. Därefter skyndade han sig till Eli och sa: här är jag, du ropar ju på mig. Men Eli avfärdar hela hans påstående som kanske någon slags dröm pojken hade haft och skickade honom tillbaka till hans sovplats. Men Gud gav inte upp. Återigen kommer rösten från det allra heligaste: Samuel! Samuel! Och återigen så skyndar han till den gamle Eli. Här är jag, beredd att tjäna honom. Eli blir lite mer konfunderad den här gången kanske, men skickar ändå tillbaka grabb. Vad orolig han har blivit i natt. Men när han kommer den tredje gången, då börjar Eli förstå att det här är frågan om Guds röst. Varför Samuel inte kunde själv förstå det här är förklarat i vers 7. Det står så här: Samuel hade nämligen ännu inte lärt känna igen Herren. Och ännu hade icke något Herrens ord blivit uppenbarat för honom. Han hade ännu inte lärt sig känna igen Herren. Har du det? Själva den satsen innebär ju att det går att lära sig känna igen Herren. Men det hade ännu inte skett. Men det kan ske. Det kan ske också för dig. Om du nu upplever att du inte känner igen Herren, så kan du komma in i den processen då du lär dig känna igen Herren och hans röst. Så Eli ger Samuel ett råd. Och det här rådet som Eli nu ger Samuel visar egentligen prov på Elis ödmjukhet, hans stora ödmjukhet och hans barnsliga tro. Visst är det väl fint att en gammal man på en 90 år så där kunde ge en ung pojke det här rådet. Ropar han igen, Samuel, så ska du svara: Herre, tala, din tjänare hör. Och Eli visar inga tecken på avundsjuka eller opassande nyfikenhet. Han respekterar att det var Samuel som Gud nu ville tala med och inte honom. Kanske gläder han sig till och med, även om det samtidigt måste ha gjort lite ont, för det innebar ju en insikt i att Gud nu gick förbi hela prästerskapet, att hans söner inte var värdiga att bli mottagare för Guds uppenbarelse. Gud går till och med förbi Eli själv. Men någonting nytt var i görningen. Det var helt klart. Han är i färd med att ta ut en budbärare åt sig. Och nu ser vi det fina samspelet också mellan Eli och Samuel, som är så viktigt att lägga märke till. Det är för att det förklarar den här viktiga principen, att den yngre generationen är i behov av den äldre generationens ledning för att lära sig höra Guds röst. Det finns de som har ett långt livserfarenhet bakom sig och känner igen Guds röst ganska snabbt. Men de yngre trevar osäkra. Det finns ju så många röster i tiden också. Vilken är Herrens röst? Mina vänner, de yngre är i stort behov av de äldres vägledning. Förstå ert ansvar där. inte bara att bedja för de unga, utan att vara med och vägleda dem in till en intim kännedom om vem Herren är och hur Gud talar. Utan Eli vet jag inte hur det skulle ha gått. Naturligtvis hade Gud kunnat klara det här ändå. Men turerna till Eli var lika som av Gud tillåtna, för att Gud ville visa oss på den här principen. Och att Samuel skulle förstå att rådet från Eli var nödvändigt för att han skulle lära känna Herrens röst. Vad innebar då rådet från Eli? Om han vidare ropar på dig, så ska du säga: tala, Herre, din tjänare hör. Verbet höra betyder att lyssna med intresse i avsikt att lyda. Vad Eli menade var att om Gud återigen kallade på Samuel, så skulle han tillkännage inför Gud en attityd av att han var beredd att lyssna och lyda. Och det här är ett villkor för att du ska få höra Guds röst. Du måste vara villig, inte bara att höra den, utan att lyda den. Varför skulle Gud slösa sina ord på den som ändå inte tänker ta det på allvar? Oviljan att lyda var en förklaring till Guds tystnad på den här tiden. Varför skulle han tala när ändå ingen var inställd på att lyda hans tilltal? Kan det vara en förklaring till att det ibland är tyst i våra liv? Gud väntar på beredvillighetens attityd hos oss. Villigheten att överlåta oss i lydnad till honom vad han än säger. Bävande inför Elis antydan om att det skulle vara Herren som talar till Samuel, så går han tillbaka och lägger sig på sitt läger. Men naturligtvis kunde han inte somna, den lille pojken. Spänd ligger han för att kanske ännu en gång få höra kallelsen. Och så står det vers 10: då kom Herren och ställde sig där. Ja, det var precis så som Gud uppenbarade sig i synligt avseende. Kanske var det den andra personen i gudomen som vi vet i Gamla testamentets historia då och då uppenbarar sig, så att människor kunde se något av hans skepnad. Plötsligt är den lille Samuel medveten om att mycket nära honom står en gudomlig gestalt. Och han börjar uppleva profetens bävan inför det han ser och hör. En syn. Och så ljuder orden: Samuel, Samuel. Än en gång påkallar grabbens uppmärksamhet, och genast tillkännager Samuel sin villighet att lyssna. Tala, Herre, din tjänare hör. Här föds nu Samuel till profet. I de orden föds han till sin profetgärning. Bakom sig hade han en bedjande mor som överlåtit honom till tjänsten. Nu hade han kommit till det ögonblicket då han invigs i tjänsten, när han själv överlåter sig till Guds uppenbarelse. Tala, Herre, jag hör och är beredd att lyda vad du säger. Och Gud uppenbarar sig nu för första gången till Samuel. Och det är ett budskap som ska komma att sätta Samuel på prov som profet ganska omgående. För det var ett svårt budskap. Det hade ju varit enklare om det hade varit lite mildare ord som Gud hade kommit med. Om det kunde ha varit lite ord av uppmuntran och allmänt kärleksinnehåll här. Men det gick inte i en tid som var så mörk och så tyngd av synd. Gud måste komma med allvarliga domsord än en gång. Och det handlar om domen över Eli hus och över Eli själv, som i den här profetian som nu Samuel får. Eli förebrås, som vi ser i vers 13. Förebrås för att han har varit så efterlåten mot sina söner, som har dragit förbannelse över sig. Det står: jag har förkunnat för Eli att jag ska vara en domare över hans hus till evig tid, därför att han har syndat i det att han visste hur hans söner drog förbannelse över sig och dock inte höll dem tillbaka. Det fanns ingen möjlighet att försona deras synder, står det i avslutningen av profetian. De hade nämligen visat öppet trots och förakt emot Gud. Medvetet hade de knutit sin näve mot Gud och sagt: vi struntar i vad du har sagt. Var finns försoning för ett sådant brott? Domen måste komma. Och Samuel låg sömnlös ända till morgonen grydde, skakad och sorgsen över det budskap han fått mottaga. Och han var givetvis rädd att tala om det här för Eli. Samuel hade stor respekt för Eli, samtidigt som Eli var som en far för honom under de här åren. Han hade ju vuxit upp hos Eli. Men Eli var ju också överste präst, och han var mer än 80 år äldre än den här unga tonåringen. Men när Eli hör Samuel öppna dörrarna till Herrens hus den här morgonen, så förstår han att pojken är vaken, och han ropar genast: Samuel, min son! Och Samuel går bävande fram till Eli, bävande inför vad Eli ska fråga. Men sin vana trogen säger ändå Samuel: här är jag. Och han gör sig tillgänglig för Eli, går fram till den blinde mannen och säger: här är jag. Eli anar tydligen att det är ett dystert budskap som har blivit givet grabben. Han ser sorgsen ut. Även om inte Eli kan se andlighetsdragen, så är det någonting i hans uppträdande som ger Eli en dyster föraning om att någonting allvarligt ska komma. Och han begriper nog också att det som Gud har talat till ynglingen har väldigt mycket med honom själv att göra, och att det tydligen måste vara svårt för Samuel att återge hela budskapet. Det var ju känsligt. Och därför så är Eli desto angelägnare om att ingenting får slarvas bort. Han säger till Samuel: jag vill höra varenda ord som Herren har talat till dig. Och han binder den unge pojken vid en ed. Vers 17. Och det här, mina vänner, är alltså samtidigt Samuels första prov som profet. Skulle han bestå provet som en sann profet, eller skulle han visa sig vara en som faller för frestelsen att så att säga lindra budskapet lite grann, att kompromissa med budskapet som han fått för att inte stöta sig med åhöraren? Vet du att det är en ständig frestelse för en Herrens förkunnare och för en Guds profet? Och många har fallit där. Men av respekt för sin uppdragsgivare vågade Samuel inte annat än återge allt sammans utan att dölja ett enda ord. Och därmed bevisade sig han vara en sann Herrens profet, som förde budskapet oförfalskat vidare. Den stund vi kompromissar med budskapet upphör vi att vara kristtjänare. Tänk på det. Paulus säger: är det människor jag söker vinna för mig, eller är det Gud? Söker jag vara människor till lax? Om jag än ville vara människor till lax skulle jag inte vara en Kristi tjänare. Då är jag min egen tjänare, men då har jag upphört att vara hans tjänare. Och jag försöker alltid medvetandegöra mig liksom om det här förhållandet att Kristus själv sitter här på första bänken som den ivrigaste åhöraren av det jag har att säga. Och det binder mig till trohet mot uppenbarelsen och mot det ord som han har talat. Hur skulle jag våga säga något som inte han kan ge sitt godkännande till? Ändå så är jag inte säker på att jag kan vara trogen alla gånger. Paulus kände sig förpliktigad att förkunna hela Guds rådslut, inte bara vissa sanningar så att det skulle bli slagsida åt något håll, utan hela uppenbarelsen. Det är bland annat därför som vi har hamnat i Samuels boken nu. Inte bara i en bibelbok. Vi försöker variera och ge exempel från hela uppenbarelsen. Det tar tid förstås. Även om budskapet nu var smärtsam för Eli att höra, så utgjorde det samtidigt en bekräftelse på att det verkligen var Herren som hade talat till pojken. Ty Samuels budskap stämde överens med vad gudsmannen tidigare hade sagt till Eli den där dagen. Sanna profeter, ser du, talar aldrig emot vad Gud tidigare har sagt. Sanna profeter talar aldrig emot vad Gud har uppenbarat i sitt ord. Det vore att göra Gud till en ljugare och hävda att han inte längre står fast vid sitt ord. Samuels trohet mot budskapet gör att Eli inte kan något annat än att böja sig. Och han säger, må Herren göra vad honom täckes. Han inser att vad gudsmannen tidigare hade sagt till honom nu blivit bekräftat genom Samuels budskap. Och Eli ger Gud rätt. Samuels överlåtelse till att tala Guds sanning utan att kompromissa innebar nu att han hade bestått provet som en profet. Och genom sin trohet hade han ärat Gud, och den som ärar Gud, honom skall Gud ära. Och Gud ger nu Samuel ökat förtroende. Det står att Gud välsignar honom. Gud välsignar den som troget förkunnar hans budskap, vare sig det gäller dom eller välsignelse. Men Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät intet av allt vad han hade talat falla till jorden. Allt blev fullbordat. Och hela folket fick respekt för Samuel. Hela Israel, från Dan i norr ända till Berseba i söder, förstod att Samuel var betrodd. Och att han var Herrens profet. Han var betrodd att vara en profet. Det är ett förtroende det är frågan om, mina vänner. För att kunna tjäna som profet behöver man också människors förtroende. Det hade Samuel nu åtnjutit. Och Gud hade börjat tala till folket genom Samuel. Och Samuel hade lärt känna igen Herrens röst och visste när det var han som talade. Så står det i vers 21. I kontrast mot vers 1 i det här kapitlet. Och Herren fortfor att låta sig ses i Silo. Ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Nu var det inte sällsynt längre med Herrens ord. Nu var det inte sällsynt längre med profetsyner. Gud hade utvalt en profet, en tonårsgrabb som växte upp till att bli en mogen man. Färdig att bära ut budskap till en nation som hungrade och törstade. Förra gången talade vi om bönen. Och den är ett oerhört privilegium. Tänk att vi får tala till Gud och vet att han hör oss. Ändå så tror jag nästan att jag är ännu mer fascinerad av detta faktum. Att han som är universums skapare och uppehållare. Han som med sin maktsord bär allt. Han som för hela stjärnevärlden fram där uppe i räknade hopar och nämner dem alla vid namn. Han som mäter upp havens vatten i sin hand och märker ut himmelens vidd med sina utspända fingrar. Han vill tala med mig. Och han vill att jag ska höra hans röst. Hur kan det här vara möjligt? Ja, vad lär vi oss och vad har vi lärt oss idag från Samuels erfarenhet? Jag tror vi kan gå tillbaka och säga att människan egentligen i egenskap av Guds avbild är skapad till att lyssna till Gud. Är skapad till att tala med Gud och höra Gud tala. Men i sitt fallna tillstånd är människan oförmögen att höra Guds röst. Samuel kom till Gud, förd dit av sin mor, till Herrens helgedom, växte upp och levde nära Herren. Och vi måste också, om vi ska få höra Guds röst, först komma till Gud och överlåta oss åt honom. Svara ja på hans inbjudan till frälsning. Bli födda på nytt. Utan att vara född på nytt kan du aldrig förvänta dig att få höra Guds röst. Ty att bli född på nytt, det innebär att få andligt liv. Och det är endast då som vi kan ta emot det som Gud har att säga. Paulus uttrycker det så här. En själisk, opånytt född människa alltså. Tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Hon kan inte förstå det. Ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Men genom den helige andes inneboende kan Gud tala till dig och till mig. Och uppenbara för oss vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och Johannes kallar det här för smörjelsen som vi har fått. Och som undervisar oss om allt. Guds röst bor i oss. Och Jesus säger om dem som tillhör honom: mina får känner min röst. De känner igen mig och de känner igen min röst. När Jesus talar så finns det ett vittnesbörd inom den troende människan som säger: detta är herden, jag känner igen hans röst. När en falsk röst talar så säger samma Jesu vittnesbörd inom den troende: det här stämmer inte. Kan det här vara herdens röst? Var rädd om detta subjektiva vittnesbörd som Gud har givit dig för att avgöra vad som är Herrens röst och vad som är andra röster, främmande röster. När Jesus talar, då blir du aldrig skrämd. Då blir du aldrig skrämd. När Jesus talar, då fylls du av en ljuvlighet, av en stilla frid, av en glädje. Det är herden som talar och du blir upprymd och glad och uppmuntrad.